Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hej och välkommen till 30 plus 3, var det är ännu en onsdag. Det kom en onsdag igen, Tove, du som inte vågade lova förra veckan. Eller gjorde du det? Jag minns inte.
Nej, så att vi hoppades. Vi hoppades.
Ja, vi hoppades, ja. Och här är den. Och alla lever och mår.
Ja. Oh.
Oh. I'm a mess. Don't know how I got here but I'm blessed.
Vad har hänt i er liv?
Nej, men jag har varit i fjälls.
Jag såg det.
Ja, jag såg det.
Ja, nej, men det följer mig på Instagram, så då är det svårt att missa. För det har meddelats med all önskvärd tydlighet.
Till vår glädje. Till vår glädje. Det går roligt lite när du liksom slår på stort där och helt plötsligt är det stories och det är poster. Och, alltså det, jag älskar att man får vara med där. I vinterlandskapet med dig.
Ja, men det ska liksom in, alltså det ska till något sånt. Det ska till något när man känner livet i sig, för att man ska vilja bombardera internet med berättelser om det. Men det här var faktiskt det var helt underbart, tyckte jag. Du har ju varit på samma ställe, Klara.
Ja, precis. Jag var där i mellandagarna. Det var ju otroligt. Alltså sån Lofsdalen är ju jättevackert.
Nej, men otroligt, alltså Härjedalen, det, jag tycker också man känner att man vill åka till Härjedalen även på sommaren.
Ja,
verkligen.
Alltså vad vackert, och allt från den här skoterturen liksom rätt över isen, rätt upp på berget och så upp på liksom höga fjället. Alltså det är så vackert så att liksom man sitter ju bara gapar, man kan inte sluta säga hur vackert det är liksom till varandra. Och sen så jag tror att du gjorde åkte på samma utflykt till Klara också, den där badet i den här trollbäcken.
I trollbäcken. Det låter liksom nästan lite snuskigt.
Nej, jag missade. Vi hade sett fram emot det som fan. Vi hade en bokad tid, men sen så kom de på hotellet och sa att hon som hade det där, hon hade druckit dubbelboken, för hon använde fortfarande en gammal papperskalender. Så då var det så här, nej fan. Och jag tror att det var bra också, för att jag var inte helt kry.
Nej, men därav,
det kan förklara också i min skidbackepanik. Fan inte kry, alltså. Så jag skulle nog inte bada ändå.
Nej, men det var helt fantastiskt. Det är också en liten utflykt. Så åker man då till en kvinna som har bakom några bodar. Man går liksom rätt in i skogen. Och så bakom några bodar så bara är det som en liten fjällbäck som ligger liksom öppen, fast det är så här 17 minus. Och där hon har en vedeldad bastu.
Det här tyckte jag nästan var det coolaste av allt. Alltså inte skotertur, utan det var bara en bild du la upp och jag ville se mer.
Ja, nej, men det var helt fantastiskt. Och vi hade liksom den stora lyckan att vi gjorde det på kvällen. För att jag har sett liksom andra som har varit där och testat det också, men som man sett det från dagtid, och då går det inte att se hur magiskt det är. För när man kom dit på kvällen och hon, alltså det är små ljusslingor i vattnet. Det är alltså, hon har tänt ljus alltså överallt. Så att det är liksom, det hänger små lyktor i träden. Det är bara, du vet,
som en sagovärld.
Nej, men verkligen, istappsformationer i snön, och så doftar det liksom brasa från bastun, och sen så pålar det här superklara liksom vattnet, den lilla bäcken. Det var bara så fantastiskt. Det känns ju helt bisarrt att börja klä av sig när det är 17 minus och man fryser. Men det var otroligt. Det var så vackert. Det var som att vara inne i en liten sagovärld liksom. Och man gör det ju, man badar ju liksom. Man lägger sig ner där i den där iskalla bäcken och kroppen låter och det är inte värdigt det ljud som utsöndras, men det är
Vad är det ljud? Ja, men vad då för ljud?
Men kroppen blir så chockad så att man låter ju på ett sätt som man inte, alltså kropp, alltså man låter ur munnen innan man fattar att det inte ens är med flit, alltså innan man fattar att det är jag som låter, så har kroppen börjat låta åt dig för att det är så chock. Men det var underbart. Det var så vackert och så mysigt. Och sen så var det jätte så här härligt, bara livssystemet, man, liksom det här fjällhotellet ligger alltså 200 meter från backen, så det är skitsmidigt liksom. Och så bara jättemysiga backar. Jag som alltid konsekvent har tänkt att jag vågar inte åka något rött. Jag åkte rött. Det gick så bra så.
Bra, Tobbe.
Ja visst, och
det båda gott.
Ja visst,
och sen för framtiden. Var det... Men vadå, du åkte väl svart också?
Nej, rött, inget svart. Men sen så ja, du tänker på Johannas smeknamn. Det var bara för att retas.
Ja, men det såg ut som att ni var uppe på toppstugan och ja, då trodde jag att det bara fanns svarta backar ner.
Nej, röda face också.
Jaha. Mm.
Men alltså, har ni då random hittat det här stället? Alltså, eller har du blivit inspirerad av Klaras resa? Eller jag har aldrig hört talas om det här stället förut. Alltså,
det är en tjej jag känner som heter Emily. Hennes man har, och hans brorsa tror jag det, har det här Hellas, alltså storstugan i Hellas här ute hos mig som jag älskar.
Ja, det berättade du om. Ja. Nu är jag med.
Det är Bläckgruppen.
Ja, precis. Och så har de Bläck på Södermalm. Och som är så här svintrevlig restaurang jag redan vet att jag gillar. Som alltid har jättegod mat och sånt. Och de tog över det här för något år sedan eller om det är två.
Okej. Nu är jag med. Det ringer någon liten klocka.
För det tyckte jag var så härligt också att så här, annars när man är i fjällen så får man typ alltid räkna med att man kommer få äta skitmat.
Aha.
Om man inte lagar mat i sin stuga. Och bor man på hotell då kan man ju oftast, alltså då kan man ju inte laga mat för man har ju inget kök. Och då är det så att man tar någon liksom halvdant i backen typ. Men det var det jag tyckte de verkligen hade lyckats med, för att maten var så god på hotellet. Vi testade lunch på några andra ställen på dagarna. Och det var så här, fan, det är typ samma pris som på Fjälldalen, eller Lofsdalens fjällhotell. Men det var ingen nivå. Men på fjällhotellet så var det skitbra mat. Alltså sån mat som man är glad att betala för. Och då blir det... Då blir det liksom, för det tycker jag är någonting som svenska fjällen har saknat. Den här gastronomiska upplevelsen, om du inte är i Åre. Åre, där kan du hitta bra mat. Men typ inte på något annat ställe.
Ja, toppstugan var jag hade en jättegod vad heter det, soppan? Köttgrytan. Vad heter det?
Gulasch.
De hade en jättefin gulasch och de hade också märkligt nog sushi som såg urfin ut. Så toppstugan tror jag faktiskt hade bra mat också. Men hotellet var ju
över. Den var stängd när vi var där.
Ja, det var helt fantastiskt. Nej, men det är verkligen varmaste rekommendationer till alla som är sugna på Lofsdalen. Det är ju också, nu hade vi ju i och för sig kanske tur att vi åkte dit och, när det inte var prick sportlov och så. Men har man möjlighet att göra det just när det inte är prick de absolut... mest trafikerade tiderna på det, så kan jag också meddela att man blir så glad över att bara aldrig stå i kö. Bara den grejen när man är i fjällen är ljuvlig.
Som att man har köpt något riktigt vasst åkpass. Liksom, så man slipper.
Exakt. Det var underbart.
Sofie då? Vad hände i ditt liv?
Ja, alltså det stora och det roliga i mitt liv var att jag äntligen fick presentera min bok för någon annan än mig själv. Vilket betydde hela liksom, säljteamet och marknadsavdelningen på Bonnier. Det gjorde jag i veckan. Och,
hur
det är
gick det? Hur var det?
Det var jätteroligt att vara tillbaka liksom, i den världen igen på något sätt. Det var ett tag sedan. Och sen så var jag där tillsammans med andra författare som ska släppa under våren och sommaren. Och då hade jag bland annat Anders Wallensten som snackade precis efter mig. Och hans bok heter då Livsgåtan. Och det var väldigt spännande för att han har då som läkare tagit in liksom all... nutidsforskning och slagit ihop den med liksom lite äldre filosofier. Mm. Alltså som buddhismen möter senaste KI-rapporten. Mm. Lite så. Mm. Och tagit fasta på liksom kunna bevisa sina olika teser på det här sättet. Och då fick han frågan av sin förläggare om han kunde ge 3 tips på glädje. Och liksom, vad är livsgåtan? Hur löser man livsgåtan för att öka liksom sitt välmående och lite mer lycka och glädje i livet? Och då kände jag bara så här, nej men gud, det är ju det här vi touchar ganska ofta i podden. Mm. Att vi pratar om liksom hur vi ska göra det och ja, men på bästa sätt. Och då hade han... Det var ju nästan så att det var jag som hade ställt frågan när det var just 3. Tycker ni inte det? Ja. Jag bara, gud, det där, bra val av 3. Nej, men då började han med att man ska göra aktiva val. Att man inte ska följa eller dras med i någon annans kalender. Och att det är så himla lätt nu med, liksom när man sitter och tittar runt omkring, att man bara gör precis så som alla andra gör. Eller att man... anpassa sig för mycket kanske åt någon annans vilja. Men så länge man liksom gör aktiva val som man själv känner så här, nej men nu har jag gjort det här valet, så kommer det att öka glädjen. Och sen så hade han som punkt 2 att man vet liksom inte riktigt när mattan under en, den kan dras undan ibland, och det vet vi ju också, det har väl hänt oss alla 3. Och man vet inte riktigt när det händer, så att det här med att liksom hela tiden planera framåt istället för att faktiskt vara liksom närvarande där man är och fundera på liksom vad man har för bra och fint runt omkring sig. Vad liksom öka det.
Ja, gud, vad det är min utmaning.
Ja, och det var ju precis det som vi också hade pratat om bara för något avsnitt sen. Så det kändes också så jävla relevant. Och sen så det här. Men som liksom...
Jag bara tänkte på tal om det. Alltså så här, när jag satte mig och körde till... Jag är på Gotland nu, så jag är på min brorsas kontor. Han har tydligen ett poddrum där, vilket är jättebra när man är på Gotland, att man kan sitta i ett ljudisolerat rum. Men jag sitter i min pappas bil och bara... Fan, jag har skit mycket att göra just nu. Men vad glad jag är att jag får göra de här roliga sakerna. Oh. Var liksom, vilken lyx! Att så här, jag är på väg, och man känner så här, idag ska jag liksom spela in 3 poddar och jag har schema lagt till, och sen ska jag åka hem till mina föräldrar ikväll för de ska på någon middag, och det går i ett liksom. Men bara så här, fan, jag har ju bara roliga saker att se fram emot, även om de är jobbiga. Vad glad jag är typ. Och det var en sån där, så här, man måste tänka mer sånt liksom, ja, här och nu.
Gud ja.
Ja,
precis. Det är ju nästan lättare att göra när man är ute ur sin vanliga kontext. Alltså när man är liksom i en inte vardagssituation. Liksom. Alltså, du är på Gotland, jag var i fjället. Liksom, när du är på en resa, Sofie. Då är det mycket lättare att så här, vara i stunden. Att man, men gud, vad är det? Det är underbart, det är vackert. Jag mår bra, det doftar gott.
Man har inte alls den känslan kanske när man sitter och liksom åker pendeln från Huddinge till Södra station för 50-11 gången i rad.
Nej.
Ja, det är ju som sagt, det är ju enkelt när man är i en annan kontext än sin egen vardag. Men det tricket blir ju att komma på hur man kan göra det även i sitt ekorrhjul. Ja, vad fan, nu är jag på det här barnets fotbollsträning igen. Men gud vad det är mysigt. Jag sitter och tittar på henne och hon håller på och krigar för att lära sig någonting. Och kolla vad gullig. Inte vet jag, bara att hitta de där små stunderna i allt det där som bara pågår jämt. Liksom. Det är väl tricket då.
Ja, och just det där... Om man liksom landar i också så här, det här är den tiden jag har nu. Och jag vet inte hur lång tid jag har. Så gör det bäst av den tiden som har getts på något sätt. Och sen så 3:e punkten. Nu ska jag verkligen liksom försöka komma ihåg här exakt vad han sa. Men det landade väl någonstans i att man måste liksom ha koll på sitt känsloregister och sina känslor och vad de betyder.
Ja.
Att vi evolutionsmässigt är... utrustade med massa, liksom, alltså att vi reagerar på våra känslor på ett visst sätt som skulle rädda oss när vi var i skogen kanske, men som kanske inte blir lika roliga när någon ger dålig feedback på ett poddavsnitt. För att då funkar vi inte alls lika bra, men att man liksom lär känna sina känslor. Låter det rimligt?
Absolut.
Att det kommer liksom hjälpa oss framåt. Och jag var verkligen så här, att ha lyssnat på hans presentation där var bara, nämligen gud, måste jag vänta ända till juli för att köpa den här boken? För jag tror den här skulle jag vilja ge till en massa polare. Ja, nej, det var veckans, förra veckans roligaste.
Men vadå? Ge till polare. Är det polare som du tänker att de här är jävligt olyckliga? Och är
nej,
det
till mig själv också. Nej. Nej. Då uttryckte jag mig fel. Jag var mer bara så här, gud vad många skulle behöva den här, tror jag. Och även mig själv. Jag sitter ju där och blir svinnyfiken. Och att det är just så här ämnen som jag tycker så här dyker upp väldigt ofta på middagar eller i poddsammanhang med er två. Att så här, gud vad vi hela tiden touchar det här jäkla ämnet. Så här, hur svårt ska det vara? Typ så, hur svårt ska det vara? Och sen var det lite andra spännande nyheter där. Men som sagt, alltid kul att få träffa andra i den branschen på något sätt. Så man vet så här, man har jobbat... Jag vet hur hårt jag har jobbat för min bok. Att den ska bli av och att den ska bli klar. Och sen få höra andra som också så här... Ja, det tar sin lilla tid. Och sen så var det en snubbe som stod upp och snackade som bara så här... Nej, men jag drivs ju av ångest. Så jag ser inte alls fram emot att släppa den här boken. Och jag har funderat på om jag ska liksom betala tillbaka förskottet. Men nu har jag bränt pengarna. Så att, det var
jobbigt.
Det var väldigt roligt just när man står där och man är liksom... tre, fyra helt olika typer av författarpersonligheter som ska ändå sälja in boken. Det är ju därför vi är där, till liksom ett säljteam som ska ta det vidare sen till alla återförsäljare, och hur man gör det på så många olika sätt.
Precis. Nej, men jag vill redan köpa hans bok, Den ångestdrivna.
Ja, samma här. Du har sålt in den mycket bra. Jag tänker också så här, en grej som, bara på tal om det som Tove sa, att man ska komma ur sin vardagsbubbla lite. Det har slått mig nu att jag har varit så jävla mycket hemma. Kanske också nu när man är på Gotland och jobbar och bara är någon annanstans och komma till ett kontor där det finns folk som man kan prata med över en kaffekopp liksom. Det som jag kanske egentligen, man tänker att man skyr lite det här, men som är ganska mysigt. Och så jag kanske bara behöver ha ett kontor någon annanstans än hemma. För det har varit så intensivt också när Kjell är föräldraledig och jag har vilja varit nära Poppy så mycket som möjligt. Så då har man ju vilja jobba hemifrån, så man liksom mellan varje möte eller att man sitter och skriver någonting eller planerar någonting, så gullar man med henne eller grejer med henne så att man alltid är där typ. Men nu kanske det är dags att skaffa ett kontor hemifrån, så man bara kommer iväg. Alltså bara få gå upp på morgonen och så här fixa till sig. Nu efter nyår så har jag börjat att jag verkligen går upp och klär på mig riktiga kläder. Inte sitta i mjukiskläder. Och typ fixa håret, borsta tänderna. Annars har det bara varit så att jag kan liksom borsta tänderna klockan tre på eftermiddagen, för då ska jag gå iväg och podda eller vad det nu är. Men lite så. Sen, det har väl inte hänt så jättemycket mer i mitt liv, förutom att jag insett nu när jag kom till Gotland att jag kände också nu när det är så här intensiva jobbdagar, jag jobbar typ liksom dubbelt på de här dagarna jag är här, så att det finns liksom ingen tid att göra någonting annat egentligen. Men att jag är van vid att Poppy då väcker mig varje natt. Hon brukar vakna vid så här 11, och så brukar hon vakna vid 3, och så brukar hon vakna vid 6. Och bara, fan, nu ska jag ner till Gotland, bo hos morsan och farsan, bara få sova ut, vara själv, lugnt. Och så ligger jag i natt och bara, nej, de jävlarna, de ligger och kollar tv, det är klockan är 12 på kvällen. Och de har så baslådan till tvn, vägg i vägg.
Och de jävlarna är föräldrarna.
De jävlarna är föräldrarna,
ja. Okay.
Och sen typ vi så här... 3 på natten så hör jag deras små chihuahuor som tassar runt ute och liksom håller på att gå och dricka vatten eller vad fan de nu gör. Och sen klockan 6, då går tvn på igen. Och någon ska gå ut med hundarna. Och man bara, nej, men det här är ju värre. Det är värre än att vara hemma och bli väckt av en bebis. Alltså de här pensionärerna sover fan aldrig.
Nej.
Helt sjukt.
Men det där är också som livets största ret, att man går och tänker ett helt liv, vad härligt det ska bli med en pensionär, man får sova när fan man vill, hur mycket man vill, man ska bara gubbtuta sig igenom hela pensionen, och sen så verkar det som att det då, om någon gång, då är sömnbehovet bitte litet. Då är det liksom
ja, men verkligen
sånt ret.
Ja, de går ju upp liksom vid sex på morgonen och bara, ja, då var det klart så. Då börjar dagen.
Då blir dagen lång.
Ja, sen kanske de tar sig en liten tuta på dagen, men den är ju aldrig liksom 2 timmar så som man själv kan uppskatta, utan kan man gå 20 minuter. Nej. Ja.
Mm, precis.
Ja. Vilket ret, va? Mm. Också så ret att vi körde, bara detalj, kanske ointressant, men det är också ett ret. Jag krigade för att vi skulle köra en fyrhjulsdriven bil till fjälls. Och då var det bara en av oss som hade en fyrhjulsdriven. Och det var också en elbil och det kändes ju bra. Men jag hade liksom inte fattat att de kan också bråka lite med laddning. Alltså, dels måste man ju ladda massa gånger på vägen, som i sig gör att resan blir mycket längre. Men sen kan det också...
Är det som häst och vagn?
Men sen när det blir jättekallt, då kan det också bli lite problem med laddningen och sånt. Så att vår resa hem igår, vi lämnade...
Det var rätt kallt igår, ja.
Det var rätt kallt där uppe, ja.
Mm.
Vi lämnade Lofsis klockan 10 på morgonen. Jag körde upp för min egen lilla backe klockan 21.30.
Nej,
kväll.
Nej.
Det är helt sjukt.
Det var typ som det tog. Alltså för oss så tog det 9 timmar enkel väg.
Det var ingen reklam för elbilarna inte.
Nej. Det blev fel. Det var tur att det var ett muntert och trevligt sällskap. Men det var ju verkligen, du vet, så här, du vet, tredje timmen i Sveg. Man bara, nej, men vi kanske aldrig kommer ifrån Sveg. Det kanske är här vi får bo nu. Det kanske bara är så. Står vi i den här laddstationen. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Men hörni, på tal om lite strul då. Mm. Jag tänker att vi ska prata lite Britney. Britney updates.
Ja, vad är det som händer nu?
Ja, jag pratade väl lite före jul om det här. Men jag vet inte, jag måste ändå säga att jag tror att jag är lite mer positiv än vad jag var kanske före jul. För före jul så tänkte jag så här, nu är det bara veckor bort och sen kommer hon typ inte leva. Mm. Det är på den nivån. Mm. Hon känns inte stabil alls, faktiskt. Mm. Men sen så liksom, hon tutar ändå på med sitt på något konstigt sätt. Mm. Och så såg jag här för någon vecka sedan då blev det ju den här grejen om att hon hade varit ute på krogen och blivit filmad, vilket är liksom den första riktigt bekräftade sightingen av henne. För allt annat har ju varit lite så här omhuldet i så här, är det där verkligen äkta material? Är det liksom gammalt? Är det någon som sprider? Det har liksom inte finnits källor för det kommer från privatpersoner på ett sätt som inte har varit bekräftade. Men nu var det ändå TMZ som hade filmen på henne då när hon var på en restaurang. Och hon håller en meny framför ansiktet. Och sen så beskriver de det som att hennes man då stormar ut från lokalen. Och först tänkte jag så här, fan, det är väl inget problem.
Du, men vadå? Det låter som en vanlig middag.
Herregud. Alltså senast i London så stormade Kjell ut typ från restaurangen för att jag sa till honom, för han för första gången på väldigt länge fick göra beställningen och beställde bröd på en pastarestaurang. Vi är på en så här asbra pastarestaurang. Och det enda jag säger till honom är så här, ja, jag skulle ju inte vilja liksom äta mig mätt på bröd när det finns god pasta. Och han bara ja, men jag berättar det här ju. Hör du det?
Nej.
Det känns som att jag berättar det. Ah, ja, men han blir skitare i alla fall. Och säger, du är en jävla fitta, kasta bröd på mig. Och sen så ställer han sig på hår.
Nej!
Då, jo. Det låter som att det finns en förhistoria här. Det låter som att det här var inte en enskild provokation.
Det här är taget lite ut, ja precis.
Nej, det är klart att det finns en förhistoria. Det är klart att det är grejer som har byggts upp. Men sen kommer man tillbaka i alla fall efter en stund. Så man vet, alltså, sånt där kan ju hända. Det betyder ju inte att saker och ting är så, liksom, alltså, så här, dåliga. Eller, alltså, ibland kan man få spel typ, och bli arg för någonting. Eller så har det byggts upp grejer, eller vad det nu kan vara. Det var ju en överdriven reaktion såklart. Men det hade ju föregåtts av att jag kanske har så här, fällt spydiga kommentarer. Och till slut så ruttnade han väl, vad vet jag. Så jag menar bara att om samma skorg skulle storma iväg så behöver det inte betyda så mycket. Utan att världen runt omkring bara liksom, drar för stora växlar på skiten.
Men var det så mycket att han stormade iväg som man drog växlar på? Var det inte att hon var uppenbart full och satt ensam kvar där och betedde sig märkligt?
Precis. Ja, att hon, de säger då att hon skulle ha varit manic och att hon skulle ha pratat med sig själv och sådär. Ja, alltså det är klart, om folk sitter och börjar filma och hon ser att folk sitter med kameran och filmar, fatta vad, det är klart att man blir lite bäng av det när man bara vill äta middag med sin man. Och sen så går ju de både ut på Instagram och han, samma ska ju då stänga ner det där typ och säga att han skulle gå hem till bilen för att det blev obekvämt för att folk satt och filmade henne. Och hon har gått ut och sagt att hon var tipsig på en restaurang. Och att liksom, det var jobbigt att bli filmad typ. Vilket man kan förstå. Alltså, så här, jag tror återigen, vi håller på nu och gör samma sak mot Britney som vi gjorde när hon fick sitt breakdown 2007. Jag tror bara att nu medierna vill bara utmåla henne som jättegalen. Bara för att kunna få skriva om henne, för att få sina klicks och allting. Så att det blir liksom en... Att hade alla bara lämnat henne i fred så kanske hon hade kunnat få...
Fast va, okay, men får jag bara fråga Devil's Advocate? Jag säger inte att du har fel, men det gror ju ur hennes eget Instagram där alla filmer och alla texter, alltså captions och sånt hon lägger upp, är ju superröriga. Där är hon ju uppenbart knasig. Alltså jag tänker i varenda post att så här, oj. Mm. Alltså så här, att det är helt, hon är helt skev liksom. Mm. Menar, men det är ju därifrån det gror, att man bara, men är hon sjuk? Var det så att hon faktiskt var lite knasig? Var det så att hon faktiskt var dålig?
Ja, men typ så att utmåla henne som manic och sådana saker när man inte vet, när liksom en psykolog är inte där och kan ställa den diagnosen, det är det jag tycker är farligt, att vi alltså, ja, kan visst. Hon inte få vara, kan hon inte få vara galen då på sin alltså kan hon inte få vara galen generellt? Hon har väl blivit det då.
Men för det är det jag tror, att hon har blivit galen liksom. För hon är ju väldigt hon är ju väldigt tydligt annorlunda om man tittar på de här tidiga intervjuerna, alltså pre breakdown, när hon känns så himla så här närvarande där, ganska skarp liksom. Ja, men du vet så här, det är en helt annan människa än den man ser nu, som bara känns som så här ett skalet av någonting som är lite som liksom, det är någonting som är jätteskevt liksom. Så det är ju en tydlig evolution liksom åt kanske ett knashåll. Men alltså med det sagt, ja, det kanske man får vara liksom. Det är väl mer att, så här, att man blir fascinerad över att så här, man trodde att hon inte är det minsta knäpp liksom, utan det är hennes pappa som har bara hållit henne fången och får det se ut som att han måste det liksom. Och sen när hon blir friad från de bojerna så bara blir folk lika fascinerade att säga, men gud, eller var hon lite knäpp? Jag tror liksom att det är en sån. Och sen så är det ju liksom världens äldsta grej, att man så här jättegärna vill typ labela folk på ett ganska allvarligt sätt som man såklart aldrig kan göra liksom.
Exakt. Och att jag ibland får lite känslan av att hon ändå också bara så här, gilla och leka med tanken på att hon, alltså jag tror absolut att hon är liksom lite knasig, men att hon gillar också att framställa sig ännu mer så bara för att
hon
leker med folk liksom, för att folk tror att de känner henne och allt sånt där, så hon blir liksom kavat i det på något sätt kanske, vad vet jag, jag känner inte henne, jag har ingen aning. Det jag menar med det här är bara att jag tror att så här, hade det varit någon annan som går och blir liksom lite galen i Hollywood eller vad det kan vara, så kanske man hade rapporterat kring det på ett lite annat sätt. Alltså så här, att man
Ja, jag vet inte. Och det finns egentligen inget att rapportera. Det är det som är problemet. Att hon bara går på en restaurang och håller upp en meny och är lite tipsig. Det blir liksom en så här jättestor grej. Det är klart att du blir ju inte friskare, mentalt friskare av den pressen. Att du inte kan gå utanför dörren för att folk vill veta om du lever, om du är en klon. Om du,
nej, det är visst.
Liksom, allt det där som pågår som bara blir en virvelvind typ. Jag vet inte. Jag var fan. Jag såg till och med Paris Hilton som liksom var med och egentligen drev på det här drivet 2007. Han har ju också gått ut och sagt nu att han upplever att framförallt TMZ då, men många medierna bevakar Britney så som de gjorde 2007 och de liksom återupprepar samma övergrepp istället för att liksom
lära sig av historien.
Med en vänlig blick, med en förlåtande blick, med en att så här, det inte behöver stå manic i rubriker, för det vet vi ingenting om och vad det nu är. Så kan man ju bara så här, Britney Spears was spotted at a restaurant. Inget mer. Typ, och skriver, det är kanske problematiskt att man köper in en film från en privatperson som sitter inne på en restaurang och filmar en annan människa. Som inte vill bli filmad. På sätt och vis så är ju, alltså det, i Sverige hade det väl inte ens varit tillåtet, antar jag.
Nej, men det är väl, nej, men precis. Ja, men det är väl just det där att så här, säg att det hade varit typ Snoop som hade suttit på restaurang och varit full. Det hade ju varit noll rubrik. Det är bara förväntat beteende. Jaha, det är en rapstjärna som tar sig en festkväll typ. Jaha, jag vill inte säga så mycket mer än det. Men här blir ju liksom hela förhistorien också hennes liksom doom på något sätt. Att folk blir så väldigt nyfikna, för nu det är liksom, det blir ganska stora växlar att nu när hon lever i egen regi enbart typ så här, och så vi uppvisar hon det här beteendet. Det är så mycket. Hon får inte vara bara i en kontext som är här och nu, utan det är liksom history haunts her, så att säga.
På tal om Britney då, hon gillar ju tydligen sex ganska mycket, säger källor. Hon är väldigt sexuell. Det tycker jag också man kan se på hennes Instagram faktiskt. Och när vi tänker på sex då, så läste jag då att äldre har mer
sundhetstecken. Man ska vara väldigt sexuell.
Ja, verkligen. Ja, det är inget dömande i det överhuvudtaget. Alltså jag dömer ingen. Det är sen gammalt. Men på tal om sex då, äldre har mer sex än någonsin. Och det tycker jag är väldigt trevligt att läsa. Att man är uppe i liksom 70-plus-åldern också fortfarande kåt. Har ni läst om det här äldreboendet Lindgården då i Skånska Broby?
Nej.
De har ju någon form av sexkampanj då, eller
sexkampanj.
Sexkampanj, men de har liksom börjat jobba aktivt med sex. De hade lite problemet med att de äldre då tyckte att det var jobbigt att de inte kunde få låsa om sig riktigt. Alltså de kunde komma in när de hade lite kuckeluring där på äldreboendet. De hade liksom någon äldre man som satt och runkade i allmänna utrymmen och sådär. Alltså så här, lusten liksom pågår och så, men och man vet ju också att sex ju kan vara ganska viktigt för hälsan också, alltså det är ju något, det kan vara väldigt positivt för välmåendet och det frigör endorfiner och vad det kan vara, men då har de ju då infört alltså samtalspunkter så att personalen ska utbilda sig i sex för äldre, typ hur det funkar, kunde bemöta frågor från pensionärerna. De har en liten sexlåda.
What?
Där man kan kika på olika sexleksaker och hjälpmedel då, och beställa, inte använda dem i lådan.
Ja, jag tänkte
beställa.
Väl, jag bara, nej men herregud. Ja, okej, okay. Jag förstår.
Så liksom farfar kan få sig
tack
en...
Tack för att du förtydligade det.
En penispump eller kanske en som penisring, och farmor eller farfar också kan få sig en liten dildo eller vad det nu kan vara. För trevligt. Men det här har varit väl liksom ganska uppskattat ändå. Och de har också fått såna här skyltar med stör ej som man kan hänga på sin dörr då. Så att de vet att det är ingen som kommer in när de gör sitt, så att säga.
Just det.
Hotellrumsmaner. Men alltså det där att du förklarade sexboxen, tack. Jag såg det liksom.
Du trodde att det var one to share.
Det gemensamma utrymmet. Kan ni välja lite här vem, vad man ska ta idag? Precis.
Men det är lite back to college-stämning också med det där skylta på dörren. Det kanske inte är en rosett på dörren eller något, men det är ändå en tydlig skylt. Vi tackar för om du låter bli att störa, för att ja, nu pågår det sexuell aktivitet här innanför. Vad jobbigt för dem att de alltid måste vara så jävla tydliga för alla med exakt varför de inte, alltså då vet alla varför de inte vill bli störda. Att man alltid måste ha det on display, att just nu har jag en sexuell stund för mig själv.
Ja, men precis. Det är ju det man tänker. Men sen tänker man också så här, man kan ju faktiskt använda de där skyltarna lite när som. Om man bara vill ta en gubblur till exempel.
Ja.
Eller bara så här.
Men då kommer alla ändå tänka som jobbar där att så här, okej.
Spela Xbox. Ja, men ändå, ja, lite så kan det ju vara. Men för det var ju också pensionärer som hade varit så här, de måste boka ett hotell varje gång de ska gå och liksom kuckelure. Nej. Varför säger jag ens kuckelure? Bara för att det är äldre. De ska gå och knulla, helt enkelt. För att de ville inte bli påkomna av någon personal som kom in och skulle, eller någon städare eller vad det kunde vara. Men jättekul, och att det här nu kanske ska bli någon slags... liksom,
koncept att ta vidare till andra äldreboenden.
Ja, men en mall för hur svenska äldreboenden jobbar med just äldre geriatrik och sex.
Det är underbart.
Eller hur? Mm. För grejen är den att jag tänkte på det. Den generationen som sitter på hem nu, de är kanske födda på så här 30-talet.
Mm.
30, 40, nej, inte så mycket 40 kanske, men 30-talet i alla fall. Mm. Var unga 50-tal, tidigt 60-tal, det var före liksom den sexuella revolutionen på 70-talet, alltså slutet av 60-talet, Summer of Love 67 eller vad det var, när liksom, och Bram BH och allt det där. Så de tillhör fortfarande en generation som inte kanske är så sexuell. Men sen kommer ju 40-talisterna, de är ju kåta som fan. Som var unge på slutet av 60-talet, början av 70-talet. Det är ju knullmongon liksom. Knullmonster.
Slutcitat. Ja.
Ja. Och sen tror jag att det bara går ut, för jag tror att vår generation också kommer vara väldigt kåt. Däremot så kommer det väl kanske gå tillbaka lite när vi tittar på den som är efter oss. För de känns väldigt pryda och konservativa. I alla fall om man tittar på de här ungdomsbarometrarna och sådär. De gifter sig tidigt, skaffar barn tidigt, liksom, tror på äktenskapet fortfarande och är liksom lite kyske sådär. Det ska vara påklätt och preppig och det ska vara liksom Isabella Löwengrip stämning. Om ni förstår vad jag menar.
Jag förstår vad du menar. Men jag undrar om det inte är... Alltså precis som man tänker typ att så här, många såna här kända galningar man känner till, alltså inte galningar som en psykologisk term utan bara som en liten social term, som verkar vara lite sex-craved vedertaget, har ju ofta till exempel en religiös tro, alltså typ som Kirolsky, som liksom man menar då har en fin aptit på livet och män. Och liksom har en riktig tro på ovan. Jag tror liksom att många av dem som har det som är mest prudentliga av alla och lever liksom ett väldigt ordnat liv. Jag tror att de också kan ha den absolut saftigaste kåtman med liksom den riktiga densiteten. Alltså det är sån thickness i den här kåtman, va? Jag tror att de kan vara riktigt jävla på G. Ja. Så att jag,
men är det liksom det förbjudna då? Eller,
ja. Eller så är det så här att om allt i en enda av livet är så jävla liksom by the book och strikt och strängt och tyskt och ordnat, liksom, då måste man ha, då förläggs allt behov som varje människa har av liksom frihet, känslodrivenhet, liksom galenskap, allt det där, då förläggs det på en annan del av livet och då blir det liksom sexet. That's what I think.
Ja,
Men jag tänker så här att vi kommer se en våg av konservatism, anti-abortion även i Sverige. Det kommer bli mycket, mycket mer snack om det kommande år. Jag tror också att religion kommer att... religionen kommer att bli stark, alltså människor kommer att bli mer religiösa även i Sverige när vi går mot klimatförändringar och liksom naturkatastrofer och sådana grejer, för att jag tror att människor kommer att behöva någonting och hålla fast vid när de är oroliga. Ja. Och då det känns som att tron kommer att växa liksom på något vis. Så att vi, ja, men däremot så vi kommer ju fortfarande vara en kåt generation på äldreboendet, det tror jag.
Låt oss. Nej, och då, jag tycker vi hugger i sten.
Ja, men precis, att de redan nu har liksom börjat jobba upp det här så att vi kan... Vi kanske inte bara får en sexkorg,
utan gångarna.
Vi får liksom ett helt rum, bara en shop, höll på sig. Men en just hel sexshop på äldreboendet som man kan gå in i och bara välja vraka. Och VR6 på en sån sak.
Ja, alltså, visst.
Wow.
VR6, det verkar väl härligt också för de som inte liksom fysiskt kan på samma sätt.
Exakt.
Det verkar väl underbart. Ja. Men alltså, såg ni bara apropå det kommer komma liksom eller konservatismens vindar som inte har mojnat på något sätt utan tvärtom håller på att samla styrka nu. Det var någonstans i USA, jag minns faktiskt inte vilken delstat nu. Jag vill säga Missouri. Jag kan ha hittat på det. Det kanske var New Mexico. Kan det ha varit vilken som helst. Anywho, där det nu har lagts fram också ett förslag på att kvinnor måste ha långärmat på sig.
Nej, men sluta nu.
På den offentliga arbetsplatsen. Det var, gällde någon sån där... någon arbetsplats inom federationen, alltså någon slags offentligt yrke, vad det nu var. Men att ja, det är absolut en regression till att så här, det verkar lämpligt att kvinnor inte går med bara armar, utan man bör täcka sina armar. Alltså det är så liksom att man inte ens... Alltså det är så oerhört med the Lord open.
Verkligen. Under samtidigt som du nu snackar om att Instagram och Facebook då har fått direktiv från rådet, som jag inte riktigt, The Council, vilket jag inte riktigt vet vad det är, men det finns något sånt i alla fall, som säger att de ska införa free the nipple så att man ska kunna lägga upp bilder på sina bröstvårtor. Och jag vet inte om jag... Alltså, grejen är att man vill ju såklart att den kvinnliga bröstvårtan ska vara fri, lika fri som mannens. Och att man ska kunna lägga upp amningsbilder och allt sånt där utan att bli liksom nedstängd eller portad från Instagram. Men samtidigt så tror jag att det eventuellt kan gyda den här alt-right-hygien och bara samla kraft. Alltså det blir så här, ju mer nakna vi blir på internet och ju mer liksom normaliserat det blir, desto mer ljuder vi de konservativa krafterna i samhället. För att folk blir så att det är slut, nej men nu får jag nog.
För det kommer ju typ... Polariseringen ökar så fort liksom en ände går mot någon större, in lack of better words, extremism. Jag menar inte att det är extremism att visa en bröstvårta, det är det verkligen inte. Men så fort någonting drar längre ut på sin kant, då ökar också polariseringen. Liksom.
För jag tror också så här på kanske en liksom vardaglig, normal, men så här vanlig tutte som kanske är lite hängig eller lite oregelbunden, ojämn eller så där, bröstvårta, så kommer det ju gå 10 perfekta tuttar som vi kommer att se. Och då blir det ju liksom så här, det blir ju inte en feministisk statement att lägga. Alltså det kommer ju bara vara en massa perfekta bröst som vi ser, och det kommer ju ytterligare bara ljuda sexismen. Det finns ju liksom inget egentligen feministiskt att visa perfekta bröst på Instagram.
Ja, nej, visst, så kan man också tänka. Jag tycker det verkar helt sjukt att det ska finnas ett regelverk kring vad människor väljer att visa och inte. Liksom, i så fall tycker jag snarare att det handlar om typ ålder, tillräknelighet, sådana saker. Annars är det bara bisarrt. Men ja, det gör det.
Men också kanske att bröst är ju faktiskt inte... Det är bara bröst liksom. Det behöver inte vara något sexuellt.
Det är bara bröst. It's titties!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag tänkte på tala om då ålder. Jag håller på med min köksrenovering nu. Och allting som vi hade tänkt från början med ett ganska klassiskt sekelskifteskök, har blivit något helt annat.
Jag är jättenyfiken, vad har hänt?
Kanske inte något helt annat, men vi var liksom så att allting skulle vara väldigt puttinuttigt och traditionellt och sådär, i liksom pärlspont och så. Och nu kommer det vara mycket cleanare, mycket, alltså inte modernt, men inte trilla i den där liksom fallgropen där allt ska vara tidsenligt.
Nej. Mm.
Och sen, vi har ju ett så här franskt lantbord som vi kommer ha kvar istället för köksön. Ja, precis. Så hittade jag, det här var faktiskt via Elsa Billgren, så hittade jag repliker på Karin Larsson, alltså Karl Larssons frus stolar, som hon ritade då till deras gård.
Ja, precis. Ja. Deras precis.
Sundborn. Vet du vad?
Sundborn, ja. Och Sundborn heter också stolarna. Man kan gå in på Karl Larsson-gården på Instagram till exempel, så ser man de stolarna. Och vi har köpt dem i grönt nu, för vi tänkte det var liksom, för vi började med att man bara, vi ska ha,
gud vad fint,
typ franska kaféstolar. Och sen så bara, nej vad tråkigt. Det är liksom svårt att få till det med, eller jag vet inte, jag bara kände som att alla gör den grejen och att vi ropade hem några på auktion och de var typ fallfärdiga, så de fick vi köra tillbaka. För de hade inte skrivit att de var fallfärdiga i liksom annonsen. Men så nu blir det klassiska reella trästolar i grönt med det här mörkbruna franska bordet. Och sen så blir det ett lite beige-aktigt kök med en mörk kalkstensskiva och en grädd gul vit vägg och mörkare lister förmodligen. Ja.
Mm. Jättefint! Jättefint. Men apropå inspirationen där, är det inte så att Elsa också släpper en bok från, apropå släpp det här året, som jag såg någon glimt av, såg fantastiskt ut.
Precis, det är ju om Karl Larsson-gården och den boken kommer heta Ett hem. Den kommer jag ju kasta mig, va?
Ja, jag med.
Jag är så glad att den ligger på samma förlag som jag har Relationsbibeln, så jag hoppas att jag kommer få ett litet tittex. Men nej, den är jättefin. Alltså så här, just bara, man gillar ju den stilen. Den stilen passar vårt hus också.
Ja, verkligen.
Men vi är ju liksom lite så här, och det är ju det jag känner nu också, att jag vill... Jag vill typ göra om allt. Mm. Vi ska klä om soffan.
Men det där blir ju problemet. Ja, men precis, när någonting, du har hittat rätt.
Ja, men det är någonting med min man. Så att allting har blivit lite för mycket 70-tal. Myta sekelskifte som jag stör mig på. Så att jag ska försöka lätta upp det lite. Jag gillar ändå när man blandar olika stilar och epoker. Och så där, men det är lite för så där 70-tals osande för min smak just nu.
Okay.
Så vi får se. Men börja med att typ klä om soffan i alla fall, för det tyget är ändå trasigt, så vi ska ha något annat. Jag funderar på om den ska vara lite randig. Ni vet, som den soffan på Ett hem hotell, den är ju fin.
Ja, precis. Precis.
Det händer,
men hela den stilen är ju, passar ju ert hus.
Ja. Man vill bara inte att det ska bli för mycket då, liksom copy-grejen, att vi bara, vad heter hon, Ilse Crawford? Nej.
Ja, precis, som har
inrett ett hem. Precis. Ja. Mm. Nej, så det känns lite som att jag vill ändra hela huset. Jag vill ändra hela mig själv, vill jag inte göra, men lite så. Så det känns som att jag är inne i 2023 så. New me era typ. Och på tal om det då, så tänkte jag på Elsa Billgren, för jag såg en rätt kul grej på hennes blogg som hon länkade till häromdagen. Hon har då gjort en kapselgarderob.
Ja, för som hon har haft den här hösten.
Nej, det är liksom det här är det roliga. Mm. Hon förklarar då hennes egen kapselgarderob som, och då det är lite olika förklaringar till varför hon då har behövt att minska ner på antal kläder. Jag vet inte varför, men hon har valt ut 20 plagg.
Ja.
Stoppa alla andra grejer på vinden. Och de 20 plaggen skulle hon klara sig på hela hösten. Med då, man får ha fritt med accessoarer och
accessoarer.
Accessoarer. Accessoarer. Och skor och handväskor till. Men ja, att du har liksom, du kanske har två par byxor, du har en yllekjol, du har en, och så några festklänningar också utöver det i och för sig när det är party. Men den här vardagsgarderoben är 20 plagg som alla går att kombinera på ett eller annat sätt. Och jag blev så otroligt inspirerad av just det. För jag känner typ att, för hon skrev också att det blir lättare på morgonen att välja. Jag tänker på hon som, ni jobbade på en reklamfirma i New York för några år sedan som hade en kostym.
Ja. Mm-hmm.
Och den hade hon varje dag. Alltså hon, och sen hon hade liksom samma kostym fast flera olika, samma skjorta fast flera olika. Och det hade hon varje dag.
Killmaneret.
Måndag till fredag. Ja, bara för att så här, liksom aldrig behöver tänka på, alltså alltid vara snyggt klädd och aldrig behöver tänka på vad man ska sätta på sig. Det blir ingen ångest över det. Utan det är bara så här, på med det här. Jag tror på den här lilla begränsade då som hon kallar för kapselgarderoben. Ja, att man minimerar det. Och de 20 plaggen, då kan de vara jävligt dyra, lyxiga, bra kvalitet. Man tar hand om dem. Och så kanske man uppdaterar den lite grann. Liksom, man har en vårkapselgarderob, en sommarkapselgarderob, en höstkapselgarderob, en
vinter. Det är bra för allt på något sätt. Det förenklar ens liv.
Ja. Men 20 låter det ganska mycket ändå, är det inte det?
Om det är nederdelar, klänningar, byxor.
Festkläder ingick inte.
Nej, precis. Så det här är bara liksom vardagskapselgarderoben. Men gå in och sök på Elsa Billgren kapselgarderob. Ni som lyssnar på det här, så kommer ni och komma in.
Men bara för en korkad, vad var poängen? Att göra det enklare för sig själv på morgonen typ?
Ja,
och att man kanske inte liksom behöver så mycket är väl liksom i slutet. Att jag kan titta på min garderob på exakt samma sätt faktiskt. Jag har bara liksom skalat ner och skalat ner den. Och lämnar in väldigt mycket. Och framförallt liksom mer tillbaka till att låna liksom i presskontorens garderober kanske, och sen så lägger pengar på det som, alltså det som jag har sagt 1000 gånger till dig som du har plockat upp Klara, men färre och värre som jag vet att jag kommer ha mer användning för under längre tid.
Precis. Här står det då som Elsa skriver, drömmen är att inte behöva tänka så mycket på morgonen, bara klä på sig och sen lägga tid på annat helt enkelt. Vilket det är. Och också att liksom allting, då har man, om man har en ylletröja, då är det en fin kashmirtröja. Om man har, alltså det är äkta material, det är bra kläder. Jag kanske ska testa det till våren här och bara välja ut. Och jag har en känsla av att väldigt många av dina plagg från Naked samarbetet, Sofie,
blir
kommer få vara i min kapselgarderob.
Ja. Och vad glad jag blir.
Jag åkte till ett köpcentrum på bio med barnen förra helgen, och då fick jag premiär den här lilla korta trenchcoaten och fick så jävla mycket frågor om den. Ja, den är underbar.
Vad glad jag blir. Men det var roligt, för att nu minns jag faktiskt inte, det här borde jag ju ha i huvudet, hur många plagg det var i den kollektionen. Men säg att vi var där någonstans, och då ville jag ju täcka hela liksom basgarderob till fest, till liksom allt, att ha de här plaggen och variera dem på olika sätt, ja, då har du en garderob.
Men kan du inte bara på Naked om att de ska släppa den igen? För det var några plagg jag missade och haffa.
Mm. Ja, tyvärr, jag är väldigt sugen på stock och ingenting mer. Ah. Jag vet. Men, nej, men det är roligt också när man ur ett designperspektiv sitter med precis samma problemlösande uppgift framför dig, att så här, okej, hur gör man en kollektion som ska vara precis så här, att om du bara har de här grejerna så klarar du dig. Och då blir det ju narrow it down. Och efter jag satt och skissade på första utkastet till den här kollektionen, så började jag tänka om min egna garderob och insåg hur mycket det var jag inte använde den. Mm, ja. Och sen så började jag tänka på, så här, när du sätter på dig någonting, att så här, okej, från topp till tå, hur länge har jag haft det här i min garderob? Mm. Det är väldigt spännande. Så får ni se vad ni får för svar på det.
Ja, faktiskt.
Bara det ska vi göra. För jag gjorde det under en veckas tid och kom fram till att så här, ja, men de grejerna som jag använder mest, de har jag också haft längst tid. Alltså de har liksom aldrig kastats ut någon gång under rensningarna. Och sen så har jag det, om man ska säga, problemet då att eftersom det är en del av mitt jobb också att inspirera andra till sånt som man ska kunna köpa nu, så blir det ju tråkigt om jag lägger ut en mirror menu med 10 outfits där det inte går att köpa någonting. Då kan man ju bara inspireras av att så här, okej, jag kan plocka ihop det lite sådär. Och att då liksom kanske ta hjälp av lite presskontor så att det finns liksom i butik. Ja, men det precis. Som stannar kvar i min garderob som är kvar, det är liksom, det är väldigt ofta det där, oj nej förlåt, den har jag haft jättelänge. Nej, den där grejen har jag. Och av de plaggen blev det nya plagg som då var i Naked-kollektionen. Så den kostymen jag använt mest som kommer från Acne, det var inspirationen till den som blev den som du har, Klara. Och trenchcoaten var snarare det där plagget som jag liksom aldrig har lyckats sitta när man är kort. Att det alltid är långa trenchcoats.
Jag älskar. För jag har också tyckt alltid att man tar en prova en lång trenchcoat så går de ner till fotknullarna och folk bara, men du kan lägga upp den. Nej, det kommer man inte göra. För den
det blir ju snyggt snitt då.
Nej, det är ett annat snitt, ja, precis. Ja. Men det skulle jag också säga, kostymen. Alltså för, kostymbyxorna har jag också använt till typ hur mycket annat som helst. Alltså så här bara med en sweatshirt och gympaskor. Eller, så att den är också, alltså jag är så nöjd. Och den här sexklubbsklänningen som jag hade på sexklubben, den hade jag på nyårsafton. Alltså
vad roligt!
Jag tror att jag redan nu har använt den kanske fem gånger.
Gud vad glad jag blir. Men där, det där är ju också ett exempel.
Klänning, ja, liksom.
Originalet till den var så här en Chakemys-klänning som jag också har fått mest komplimanger för genom åren. Och då var jag så här, nej men det här måste jag ge åt folket. Jag vill att fler ska få de här komplimangerna. Och sen så just den som du berättar om, du kallar sexklubbsklänningen. Nej just det var ju den med slitsen, ja. Det var ju inte den med kikålen. Nu tänkte jag fel bara för att jag tänkte så sexklubbsaktigt. Nej men precis. Nej den det var också en av det där liksom kategorin klänningar jag aldrig har hittat men skulle vilja ha.
Ja, det gjorde du väldigt bra. Eller jag tror att jag har använt den fler än 6 gånger nu. Jag kan komma på, alltså du vet, man har gått på middag med jobbet, använde den. Det var på Soho House första gången i Stockholm hade jag den. När jag liksom på nyårsafton hade jag den, på sexklubb hade jag den. Alltså du vet, det är...
Den passar ju
väldigt. Jag kan designa mer åt dem alltså. Är det det du säger?
Ja, det är det jag säger, det måste du göra. Och med det så måste vi tacka och säga hej då för idag. Och jag tycker alla som lyssnar nu, alltså skriv ner... vad var det du sa? Skriv ner när ni köpte plagget som som ni har i garderoben.
Fundera på från topp till tå. Ja, exakt.
Ja. Och skriv ner när ni, och hur länge ni har haft dem. Ja.
Mm. Och så gör man en liten utrensning därefter.
Precis. Och sen vet man ju så här, som mina gympaskor, det här är mitt typ så här, tredje par av exakt samma modell. Då vet man, men det här är min modell. Och sen går man i dem tills de är helt nedslitna och så köper man exakt samma igen. Ja, men tack för det då. Och så hörs vi nästa onsdag.
Puss,
ja,
det gör vi.
Puss, puss. Ja.
En podd från Aller Media.